Hej och välkomna tillbaka till IVF-podden, podcasten som tar upp frågor alltifrån barnlöshet och IVF till adoption och äggdonation. Idag är jag åter med mig Carolina Tristen, gynekolog och fertilitetsspecialist på IVF-gruppen på Sophiahemmet.
Hej Emma.
Hej Carolina. Hur mår du?
Jag mår bra.
Ja, vad skönt.
Du mår också bra, ser jag. Hör.
Ja. Vi har ju pratat lite grann, Carolina, om att vi vill ha med oss människor som har erfarenheter av de här olika ämnena som vi tar upp i den här podcasten. För att lite grann återkoppla allt vi pratar om till verkligheten.
Ja, och även därför att jag tror att för många kan det vara tillföra ganska mycket att höra hur har andra upplevt sin resa, sin tid i väntan på barnet. Om det kommer och på vilket sätt man får barn.
Så därför säger jag välkommen till dig Marie.
Tack.
Vi är jätteglada över att du vill vara med och dela med dig.
Tack.
Vill du berätta för oss hur det hela började?
Jag hade varit ihop med min kille ett par år och när jag var ungefär 26 år så tänkte vi att nu skulle vi vilja ha barn, kände oss redo för det. Och jag slutade med preventivmedel och tänkte att om några månader så är jag väl gravid. Och tiden gick. Jag kom in på en utbildning som var 3 år och tänkte att oj, om jag blir gravid nu så kanske inte så lämpligt. Men blir jag det så får jag väl ta studieuppehåll och fortsätta sen. Och tiden gick och jag vet inte hur lång tid det tog, men ungefär efter ett år kanske jag började tänka att, eller vi började tänka att nu är det något som inte står riktigt rätt till här. Men jag orkade inte riktigt ta tag i det, för jag tänkte att det kommer lösa sig varje månad. Så kommer det ske någonting, men det gjorde det ju inte. Sen började mina kompisar, nära kompisar som inte ens hade träffat sina pojkvänner. När jag och min man började försöka få barn, började de bli gravida. Och det kändes ju jättejobbigt. Sen så tog ungefär kanske 2,5 år efter att jag slutade med p-piller så var en kompis som sa till mig att nu måste du ta tag i det här och kolla upp vad som är.
Så det var egentligen när det var någon annan som påpekade som ni fick liksom själva motorn för att komma igång att nu ska vi ta reda på hur det
går. Ja, för jag på något sätt, eller vi tänkte hela tiden att det här kommer lösa sig. Jag orkade inte riktigt ta tag i det och ville kanske inte ha svar på om det var något fel, utan jag hade alltid känt mig så fertil att jag skulle kunna bli gravid hur lätt som helst. Så det var, kändes som ett jobbigt beslut. Så jag behövde nog någon som pushade på där att nu får jag ta tag i det här.
Men och hur, då pratade du såklart säkert med din sambo, men hur kände han i det läget? Var han också redo för att nu, det här är kanske ett problem?
Jo, absolut. Det hade han nog känt innan också. Han tyckte nog att vi väntade lite för länge, kanske. Man har ju en tendens att skjuta upp saker och ting.
Och kanske också därför, som du sa förut, att man kanske till och med är rädd för att få veta att det är någonting som är ett problem eller som man inte vill kännas vid, eller ska vi plötsligt vara någon som inte kan få barn? Att det kan ju göra att man har ett motstånd mot att söka hjälp. Hur gjorde ni då när ni bestämde er att okej, nu ska vi ta tag i det här? Vad var ert nästa steg?
Då ringde jag en gynekologmottagning och fick komma på en vanlig gynekologundersökning som i och för sig, jag tycker inte det var så kanske genomgående. Eller liksom, jag trodde det skulle vara lite större undersökning. Men hon gjorde ultraljud och såg att jag hade faktiskt ägglossning precis då. Och sen så fick min man lämna prov. Det var väl ungefär det. Lite blodprover har jag för mig. Och sen så skickade hon en remiss då till landstingets IVF-klinik.
Ja, för att göra provrörsbehandling.
Ja, precis.
Och vad gjorde ni då? Då väntade ni sen på att komma till landstinget?
Ja, precis. Vi var inställda på och hade hört att det var lång kö och så. Så att det var ungefär 1,5 års väntan. Som också var jättejobbig, såklart. Men vi försökte. Jag menar, jag hade ändå sett att jag hade ägglossning och trodde någonstans att det kom, nu står vi i kö, nu kanske det läser sig.
Mm. Men när ni gjorde den här utredningen, fick ni något svar av henne då? Av gynekologen, om det var han eller hon? Är de fynd vi har fått för den här utredningen?
Ja, alltså vi fick ju svar på att det vi har som kallad ofrivillig barnlöshet.
Oförklarlig,
ja. Så de kunde inte se något fel på mig, liksom i min kropp eller på hans prover heller. Så det var ingenting som förklarades. Kunde ge någon förklaring till varför Nej. Vi inte kunde få barn.
Nej. Mm. Och hur kändes det att få det svaret?
Ja, till en början så kändes det, ja men gud vad bra, vad skönt. Mm. Vi kan nog få barn, det är inget fel på oss. Och så hade jag väl ändå känt någonstans jämt, för jag känner min kropp ganska väl. Så till en början kändes det jättebra att få svar på att det var bra allting.
Mm. Men.
Ja, men sen när tiden gick och man träffade andra som, eller när man började prata om det är ju jättemånga som går igenom samma sak och så. Då speciellt en kompis som jag pratade en del med. Och hon hade ju, en av hennes äggledare var alldeles krokig. Så att det var jättesvårt för henne. Men då visste hon ändå där och på något sätt vad jag har kommit fram till. Att har man något sånt medicinskt fel så känns det nästan som att de lyckas bättre med IVF. Har jag fått för mig. Ja, jag vet inte. Kanske vart, jag kom fram till med tiden att det hade varit bättre att ha haft en
förklaring.
Ja.
Du kände alltså att det ändrades. Liksom, att från början så var du glad att man inte hittade en förklaring.
Mm.
Men längre fram efter en tid liksom, i det här så hade du liksom på något vis varit tacksam över att du hade fått någon diagnos eller någonting. Att, det, där ofrivilliga, att det där oförklarliga kändes.
Ja, både medicinskt att det kanske är lättare liksom att åtgärda på något sätt så, om det inte är något jättestort fel. Och sen, eller att man då kanske går vidare och kan acceptera att man inte kan få biologiska barn.
Mm. Ja, just det du nämnde, det här med äggledarna, det kan ju vara så att hittar man att man har haft någon infektion eller någon brusten blindtarm eller någonting så att äggledarna inte fungerar, så är ju det på ett sätt, precis det du säger, det är ett ganska tacksamt, en ganska tacksam orsak till varför man inte har blivit gravid.
Mm.
För historiskt sett så var ju det den grupp kvinnor man utvecklade provrörsbehandlingarna. Mm. Det var framförallt i de kvinnor som hade problem med äggledarna.
Ja, okay.
Mm. Och så att då går man ju förbi äggledarna. De blir ju helt betydelselösa när man gör provrörsbehandling. Så att det är ju på ett sätt riktigt det du säger, att det är ett lite tacksamt problem.
Mm.
Men det är också ganska vanligt det du säger, att man från början tycker att vad skönt att allt ser bra ut. För det är ju ofta, är min upplevelse i alla fall, att det är en stor oro när man kommer. Att tänk om vi nu hittar att mina äggledare inte fungerar, eller mina ägg inte ser något bra ut, eller att, och för mannen, tänk om jag i värsta fall inte har några spermier alls, eller om de simmar dåligt, då är det mitt fel, eller det är ditt fel, eller vems fel kommer det här att vara, vilket ju inte alls är fokus från vår sida. Fokuserar vi ju inte på något fel, vi fokuserar på att vi ska kunna lösa det här, men som par så är det klart att man
att man får en godkännhetsstämpel,
ja men lite så här stämpel på.
Hur hade ni det där, Marie, med du och din man? Hur kändes det sinsemellan? För det som Carolina pratar om nu, det är ju ändå ganska vanligt att man känner en skuld mot sin partner, att man gör partnern till exempel barnlös.
Mm.
Eller?
Vi var ju väldigt tajta, liksom. Vi hade ju varit tillsammans ganska länge och alltså innerst inne så var det ju inte alls någonting så, men självklart kände jag ju ibland att det var mitt fel liksom så. Men det var ju ingenting som han uttryckte eller att det var så, men på något sätt så kände man ju ändå som kvinna att eftersom man inte hittade något fel på honom, att det var ju,
för det är väl ändå ganska klassiskt att det är liksom så man många gånger känner eller
och
tror.
Och så känner man sig så värdelös också som kvinna, som tjej, att inte kunna liksom, att det inte funkar liksom, då man känner sig inte riktigt.
Det är en ganska vanlig kommentar som du säger, att man känner att man inte är helt hel eller att man känner sig sviken av kroppen. kroppen mm. och det har ju alltid fungerat förut och jag har ju regelbunden mens.
Mm.
Men den här liksom, nej, jag är inte godkänd som kvinna,
nej,
för jag
precis.
Blir inte gravid.
Och jag hade alltid haft den föreställningen sen jag fick mens. Så har jag alltid haft regelbunden. Jag har alltid liksom mm. känt att jag haft ägglossning mm. och alltid trott att den dagen jag... För det har alltid funnits med mig på något sätt, det här med att bli gravid och så. Men vissa kanske inte är där förrän den dagen de bestämmer sig att försöka få barn.
Mm.
Men för mig har det alltid funnits att det skulle vara så lätt för mig. Mm. Så det blev ju också en otrolig besvikelse och chock
ja.
När det inte funkade.
Men då, när ni då till slut blev kallade till en IVF,
mm.
ett läkarmöte då.
Mm.
Vad hände? Så hur kändes det när ni fick det brevet?
Ja, då kändes det ju skönt att nu ska vi sätta igång. Och väldigt hoppfullt att nu kommer det här gå så bra. Mm. Och nu kommer jag bli gravid. Och, ja.
Det tror jag också är en extremt vanlig känsla.
Mm.
Att man känner att nu har vi försökt så här många år. Äntligen. Mm. Liksom, nu börjar vi på någon ny spelarena och nu jäklar ska det här
precis.
Och nu får vi lämna det någon annanstans. Nu kan vi gå dit och det är någon som kommer att hjälpa oss. Och det tror jag också är bra. Att man har den känslan, att man går in i det med den här känslan. Att nu är det våran tur.
Ja, precis.
Men vad hände då?
Först var det ju massa inför det då. Men med prover och allt vad det var. Men så börjar ju själva behandlingen, hormonbehandlingen. Och den är ju rätt så tuff. Jag upplevde det inte så jättejobbigt i och för sig. Men man var så inne i det, så när jag tänker tillbaka så var det nog ganska jobbigt med själva medicinska behandlingen. Och sen så plockade man ut ganska, alltså medelmåttigt många ägg. Så inte jättemånga och inte få heller. Och det såg liksom bra ut. Och första gången här för mig att de satte tillbaka ett ägg som såg jättefint ut. Och ja, det kändes ju verkligen, nu är jag gravid.
Mm.
Kändes ju jättebra när man gick därifrån.
Mm.
Sen så ska man ju vänta till ett par veckor och gör ett gravtest. Och den tiden var ju fruktansvärd.
Mm.
Varenda gång man gick på toaletten så trodde man att det skulle vara blod där.
Mm.
Och sen så gick det väl kanske ett par dagar innan jag skulle göra gravitetstestet, så ja, så kom ju mensen då. Det var ju en smäll liksom. Aha, nej, då gick inte det här heller.
Nej.
Som man hade gått och hoppats på så länge. Mm. Så det var ju tufft.
Och din man?
Han hade ju lika jobbigt som jag.
Mm.
Ja, det var jättejobbigt för oss båda.
Och vad hände sen? För då hade ni ju antagligen fler möjligheter.
Ja, på den tiden hade man 2 försök.
Ja.
Så hade man dragit ner. Och sen så har jag aldrig lyckats få några ägg till frysen. Så jag hade ju inte några sådana försök heller.
Nej.
Utan då var det ett försök till och då blev ju det jättejobbigt för att psykiskt. Att nu har vi ett försök till här och det, om inte det går så ja, då måste man ju gå vidare med nästa steg. Så att vi väntade väl någon månad och sen så samma behandling igen.
Mm.
Och samma sak då där, ingenting till frysen. Och då har jag för mig, då var det lite sämre äggkvalitet. Så att då satte de in 2 ägg. Men sen blev det ju samma sak där då. Man gick och väntade, jättejobbiga tiden där fram till man skulle göra gravtest. Och sen så, några dagar innan så kom mensen igen.
Mm. Carolina brukar alltid säga så här, den här berg-och-dalbanan som man går i. Så erfarenhetsmässigt så säger Carolina att efter andra försöket är det absolut största djupdyket för väldigt många.
Mm.
Hur var det för dig?
Jo, dels var det ju, eftersom det här var det som, alltså genom landstinget som vi hade liksom börjat med. Så var det ju liksom de 2 chanserna vi hade där.
Ja.
Så det var ju fruktansvärt.
Att man känner att man både har förbrukat sina chanser och att man heller inte har lyckats faktiskt.
Nej, och sen så, jag vet inte om varför den andra gången då är så fruktansvärt, men då är det på något sätt att nu har vi gjort en gång utan lyckas, nu har vi gjort en gång till. Jag menar, då börjar man ju tänka att ska jag göra 3, 4, 5? Kommer det någonsin lyckas?
Mm. Liksom? Tänk om det här aldrig går. Jag tror att ofta är det då att efter 2 försök och kanske om man har haft turen och har några embryon i frysen, att man kanske använt det, att man börjar känna att oj, nu har ju vi gjort flera gånger och vi har inte lyckats.
Mm.
Tänk om vi tillhör de här, ja, de procenten som inte,
ja,
lyckas.
Ja, det tänkte man ju ofta på. Mm.
Och så där i ligger nog att efter några försök så, så kommer den.
Ja, och jag får också en känsla av att många tänker så här, men det är ganska få som lyckas på första försöket, men andra, då borde det gå. Ja. Då har man liksom ändå, när man passerat det första.
Ja. Precis.
Men du, då hade ni två landstingsförsök och ni hade förbrukat dem.
Mm.
Och det small ner i botten.
Ja,
ni har inte lyckats på flera år här nu.
Nej.
För nu pratar vi om att det har gått ganska många år från det att ni började.
Precis. Då har det gått 4,5 år ungefär. Ja.
Mm. Ja. Vad hände då? Lämnade de någon?
Ja, vi fick ju prata med vår ansvariga läkare, ett samtal och erbjuden kuratorkontakt, men det kände jag att jag inte hade något behov av, för jag hade många jag kunde prata med ändå.
Mm.
Men hon rekommenderade oss att kanske börja fundera på det här med adoption i alla fall, så att vi liksom hade de tankarna, och det hade vi kanske redan, det fanns väl redan någonstans. Och sen så sa hon att möjligheten var ju att gå privat och betala egna pengar.
Vad hände då?
Ja, alltså i den vevan där kändes det bara så himla hopplöst. Det kändes som att nu har vi gjort det här 2 gånger, varför skulle det lyckas? Så, men ja, vi funderade ju och diskuterade, eller ja, det var väl ganska givet i och för sig att vi ville göra det ha fler chanser. Men vi ställde oss i adoptionskö då, och så kontaktade vi en privat klinik då. Då betalade man ju för 3 sådana försök, och då var det ju, vi hade ju redan gjort utredning och så att då fick vi träffa en doktor där och prata om vi skulle fortsätta med samma slags behandling eller fanns lite andra, men då skulle vi fortsätta med samma till en början då. Men sen, ja, så gjorde vi, började med första försöket, men sen var det lite trassligt där under det året eller 1,5 året som vi gick där och fick behandling, för då var det något tillfälle som jag inte fick något ägg alls.
Mm.
Och ja, det var fruktansvärt, alltså då blev det ju ännu jobbigare den här perioden, för nu åren går och
ännu liksom längre ner i källaren.
Ja, ja, precis. Ja. Fler chanser bakom oss som man bara såg försvann. Liksom. Ja.
Mm. Så trasslet du pratade om, det var att ni bland annat inte fick ut några ägg.
Mm.
Men det är ju en jättetung erfarenhet.
Ja, och då tyckte man nästan där, doktorn, att det hade hänt någonting i min kropp. Så man tog lite mer blodprover och så. Men antagligen mådde jag så otroligt dåligt. Skötte väl inte om mig heller som man ska. Liksom. För man mår så dåligt. Sov inte bra och jobbade samtidigt heltid och så att det var en riktigt tuffa perioden.
Mm. Men man kom inte fram till någonting i alla fall när man försökte se
nej, inget som hade hänt liksom i min kropp.
Ingen uppenbar förklaring till att det här hände.
Nej, fortfarande liksom som tidigare. Mm.
Och vad gjorde ni då efter det, att det hade varit den här tunga perioden som du beskriver?
Ja, vi fortsatte ju. Vi hade ju betalt för 3 försök. Mm. Så att, vi gjorde ju några försök som inte räknades riktigt där och så. Och sen så ändrade vi lite i vårt liv faktiskt också. Vi flyttade från lägenhet till hus. Jag bytte jobb. Stefan hade väl bytt jobb någon gång i den här vevan också. Mm. Vi stod i adoptionskö och alltså, ja, jag vet inte, men lite grann alltså, att förändringar i vårt liv helt enkelt, så man kanske inte hann tänka så mycket, det var inte bara fokus på behandlingarna liksom, utan det var annat som hände också. Så helt plötsligt en behandling så var jag gravid helt enkelt.
Du låter nästan förvånad nu när du berättar.
Jo, men det var ju så overkligt så det fanns ju inte. Jag hade ju aldrig någonsin varit gravid. Nej. Liksom aldrig någonsin. Varit i min tonår eller någonting. Liksom, så.
Trodde du på det du såg?
Nej, gud nej.
Nej.
Fick ju göra typ en gång till. Och, ja, så. Nej, det var väldigt overkligt. Mm. Det var verkligen.
För egentligen är det så här att ibland kan det nog vara så när man håller på med det här att man är så upptagen av att man håller på att göra behandlingar och göra saker att man nästan tappar målet.
Mm.
Att målet är ju
vad man håller på med. Ja.
Varför håller vi på med det här? Ja, men vi vill ha barn.
Mm.
Och plötsligt bara, ja nu är vi kanske gravida. Mm. Eller törs vi tro på det här eller inte?
Ja, verkligen. Ja,
det kunde ni tro på sen?
Till slut. Det var ju lite så. Hela graviditeten var det ju inte förrän barnet är fött som vi kände att vi kan tro på det här.
Nej.
För det var ju, och sen så fick jag ju blödningar också under graviditeten. Mm. Och som man inte heller hittar någon förklaring till. Men det var ju så förknippat med att ja, missfall eller att det inte blir någonting. Så att det var ju jättejobbigt. Ja,
för dig? Ja. Ja. Men du, hur tror du liksom, tror du under den här graviditeten, nu förstår jag att du var orolig med för att du fick blödningar och så, men tror du att du, kändes det som att du hela tiden var så rädd att det inte var på riktigt? Förstår, eller förstår du att det här kommer inte att gå vägen? Man blir så orolig för det man har där, att det inte ska lösa sig riktigt.
Det sa vi ofta, vi tror inte på det här förrän barnet verkligen är här. Ja, kommit ut ur magen liksom. Nej. Och sen kom hon.
Ja. Och så blev ju ni föräldrar.
Mm.
Och så har ni varit det sen dess, givetvis. Ja. Men så gick det något år.
Ja, precis. Vi, ja.
Och ni kanske vill ha fler barn?
Ja.
Hur gick de här tankarna?
Ja, vi ville ju absolut ha till barn och kände att enda chansen för oss att få det är ju att gå få IVF-behandling igen.
Mm.
Så att när det hade gått något år och ett och ett halvt och jag fortfarande inte hade blivit gravid av mig själv då, eller spontant, så kontaktade vi igen. Men någonstans så fanns det hela tiden att det är ju helt otroligt att jag blev gravid överhuvudtaget första gången där. Så att om vi inte får någon syskon så var vi ju lite inställda på det. Vi hade ändå fått vårt barn. Så att det skulle vara en bonus att få ett barn till. Liksom. Så att, men tiden gick och vi kontaktade samma klinik igen då. Innan hon var 2 år där på hösten, innan hon skulle fylla 2, så gjorde vi ett försök som misslyckades. Och då kändes det verkligen som att vi kommer ha ett barn.
Ja.
Så. Mm. Så skulle vi, men vi hade köpt ett sånt betalat för 3 behandlingar igen. Men allt det här var ju så mycket lättare nu. Allting var ju sån skillnad mot när man redan har ett barn. Så började jag en behandling till. Så bara med nässpray, så det var ju inget konstigt. Men så ska man ju vänta på att mensen kommer, och den kom inte. Så var jag helt plötsligt gravid, spontant, utan någon behandling. Och det var ju ännu mer. Så här, va?
Hur är det här
möjligt? Ja, hur gick det till? Ja, helt fantastiskt. Så mitt emellan 2 behandlingar så var jag helt plötsligt bara för första gången gravid på egen hand. Mm.
Och det har också gått bra?
Ja, det blev en tjej till. Så att nu, ja, är vi ju ganska nöjda med det.
Mm. Ja, det är fantastiskt.
Till slut så, efter alla dessa år.
Det här statuerar väl så väldigt typiskt hur någonting som man inte tror kan vända i den här världen. Att när man minst anar det så kan man ibland bli gravid fast man aldrig trodde det eller förstod det eller räknade bort sig liksom från det här.
Ja, och det har väl många förklaringar till varför jag blev, eller inte, varför jag blev gravid plötsligt. Men jag var ju helt bortkopplad från att jag någonsin skulle kunna bli gravid på egen hand. Så, och hade nyligen haft en graviditet som jag också har förstått att då kroppen är mer mottaglig för en ny.
Och man har ju också så visat att man kan bli gravid och få barn, och det i sig är ju positivt för vidare graviditeter. Och så kan man ju också tänka att hade ni aldrig gjort några IVF-behandlingar, då kanske den här lilla flickan hade kommit just den här gången.
Ja,
för det var då det här andra superfina ägget var tillgängligt.
Ja, man har ju ingen aning.
Jag har ingen aning.
Nej.
Det jag har tänkt på lite grann nu när vi har suttit här och pratat, det är att du har sagt så här att du hade hela tiden folk att prata med.
Mm.
Pratade du med människor som hade samma erfarenhet och upplevelser? Eller?
Ja, mest var det väl att jag pratade med mina kompisar, för ingen av mina nära vänner har varit med om det. Så att det kan ju ha varit de som var långt ifrån att ens fundera på få egna barn, till de som hade egna barn. Men jag pratade även med de som har gått igenom, för jag känner flera stycken. Däremot på jobbet och så tyckte jag det var det ville jag lämna mitt privata. Det var några stycken jag berättade för, och då var det också jättejobbigt för man var i den åldern och de visste ju liksom vi hade gift oss och så var flera som fick barn då i den vevan. Och så där var det, på jobbet var det jättejobbigt, och jag ville på något sätt ändå, jag vill inte prata om hela mitt privatliv liksom.
Nej, men det kändes ändå som att det var okej för dig, för det känner jag ju liksom, att vissa tycker att det är jobbigt att prata med andra om det här för att man vill inte avslöja. Precis som att det här med när man är gift sig så börjar folk fråga, ska ni inte ha barn snart?
Mm.
Så kan det vara så att man, om några vet att man håller på behandling, så börjar de helt plötsligt så här titta och se så här, men nu är hon borta.
Precis.
Nu är det behandling och undrar om hon blir gravid. Och
går de och undrar när man kommer tillbaka. Och,
precis.
Ja, men precis. Så den känslan hade jag. Även för de nära, alltså ens egna föräldrar och nära och syskon och så. Att ibland kände man att man inte ville... Jag tror nästan det var så faktiskt först sista gången när jag väl blev gravid. Då tror inte jag att vi berättade för våra föräldrar att vi hade gjort behandlingen då. För att det blir så mycket förväntningar och det blir jobbigare.
Och jag tror att när man har liksom, i vissa stunder kan det vara så att har man berättat kanske framförallt för föräldrar och nära vänner, så kan det ju vara så att de i sin omtanke kanske ringer och frågar och vill ta reda på saker, och så kan man känna att vi var inte alls redo att berätta, prata om det här nu. Så kan det ju också vara. Att det är inte så, alltid så lätt för vänner och familj att veta hur ska jag förhålla mig.
Nej, precis. Nej.
Till min dotter eller son eller mina vänner. Vad törs jag fråga om och när ska jag fråga om saker? Och det tror jag att många kan känna att man inte riktigt vet, och man kanske frågar lite väl mycket eller man kanske frågar för lite.
Och det är inte lätt för omgivningen heller.
Nej, det är inte lätt för någon.
En annan sak som jag tänkte på var att när du berättade från början att ni hade vänner som inte ens knappt hade träffats när ni började försöka få barn, som sen fick barn. Hur förhöll ni er till de av era vänner som fick barn medan ni fortfarande var i er egen sorg över att ännu inte ha blivit gravida?
Det var ju några av mina absolut bästa vänner som fick barn. Så att jag gladde mig åt dem såklart och träffade de barnen mycket. Och det var mycket dop, och det kunde ju ibland vara lite jobbigt att springa på de där dopen och att alla ska vara så glada och så. Men i det liksom vardagliga, när jag, min kontakt med mina vänner och deras barn var ganska normal, tror jag. För det sa en av mina, just de här bästa vännerna, att det märktes inte så mycket på mig de här åren ändå. För hon jämförde med någon arbetskompis till henne som mådde så fruktansvärt dåligt. Men jag känner ju själv när jag tänker tillbaka på de här åren att jag var inte mig själv och jag mådde verkligen inte bra. Så att, men jag försökte väl inte visa det allt för mycket. Jag var väl som vanligt ändå när jag var med mina kompisar.
Precis, för jag har träffat många genom åren, men en ganska vanlig känsla tror jag är att man blir avundsjuk på de som får barn. Och det är ju en ganska otillåten känsla. Om min bästa vän får barn, så att känna då att man blir så ledsen själv så man klarar inte riktigt att glädja sig. Det är ju en känsla som kan vara svår att ta till sig.
Absolut.
Men som jag tror är väldigt självklar och vanlig i den här situationen.
Och så var det när två av mina bästa vänner berättade, det var ju innan behandlingarna, när jag liksom hade gått något år, ett och ett halvt. Båda de skulle berätta vid olika tillfällen att de var gravida. Då gick jag ju och hem och grät liksom. Så att det är klart att man ville ju glädjas så. Men som du säger, det var ju en slags avundsjuka och utanförskap och varför går det inte för oss? Liksom?
Nej, jag kan också gissa, och jag förstår att det är jobbigt också, för när de här nära vännerna i kretsen får barn så tenderar ju samtalsämnena när man träffas att ändras. Att från att man har pratat om en massa olika kanske gemensamma saker, så med några par som precis har fått sitt första barn så är ju deras fokus oerhört mycket på barnet.
Naturligt nog.
Såklart, men det är ju ett väldigt stort fokus för väldigt många av sig självklara skäl, men att det då blir väldigt jobbigt att vara med, därför att man hör hela tiden det här återkommande liksom till barnet på ett eller annat sätt.
Ja,
och man har ingenting riktigt där att, liksom, att putta in, utan man får försöka vidhålla vid det här andra, och det kan man...
Ja, just för mig som alltid har varit så liksom, jag har varit mycket barnvakt och au pair och alltid barnkär, så kanske det var lite lite lättare ändå för att jag var så insatt i mina kompisars barn på något sätt och var barnvakt och sådär.
Ja.
Men jag kan verkligen föreställa mig för dem som inte alls är det, att det blir otroligt. Alltså, ja, det förändras ju, livet förändras ju totalt när man får barn och då är det klart att det speglar hur man samtalsämnen och ja, så. Så att det är ju, jag har ju varit där och känt av det.
Jag har faktiskt ett annat litet fokus och det är nämligen det här med tidsaspekterna. Inte kring hur lång tid man håller på utan den här känslan av att nu ska jag ha ett ultraljud, sen ett besök och sen ett blodprov, jag ska spraya och jag ska ta prover och sen så är det ägguttag och man vet inte riktigt när saker och ting händer och man ska planera med jobbet.
Mm.
Man kanske inte vill berätta för sitt jobb. Och hur ska jag då försvara att jag hela tiden måste vara borta så här små stunder? Och om man jobbar kanske till exempel i en arbetsmiljö, alltså i sjukvården, där man har sina pass, där man inte kan flexa in 4 timmar senare. Och, förstår du?
Ja, precis.
Hur kändes det här? Behandlingar tar ju ganska mycket tid.
Ja, det var ju verkligen inför varje behandling hur man skulle komma undan. Men jag tror att det är rätt viktigt att prata med sin chef i alla fall. Så att man inte bara är sjukskriven de här dagarna som man ska göra utan att chefen verkligen får veta och det blir en annan förståelse. Sen har man ju olika chefer såklart, men mina har varit väldigt förstående att ja, men nu blir du borta här ett tag och vi löser de här passen och sådär. Men det är ju väldigt tidskrävande. Ja, så inte nog med att det liksom är jobbigt rent kroppsligt så ska man ju planera in det och ja, all tid det tar att sitta och åka kanske ganska långt för att ta ett blodprov och sen så ska man hem igen liksom,
eller ett ultraljud som tar 5-10 minuter och sen så har man kanske rest 45 minuter och det är klart, gör man en behandling och allting går bra, då har det ju inte varit så mycket tid man har lagt ner, men när det plötsligt handlar om att man gör 3-4 behandlingar, då blir det ju plötsligt ganska många besök. Och
fast jag mådde väldigt bra av att vara inne i just den där behandlingsperioden, för då kände jag att ja, det var ju en chans till att vara närmare en graviditet. Så jag kan tänka mig att vissa kanske som är kanske sjukhusrädda eller tycker jobbigt med blodprover eller vad det nu kan vara, kan tycka att det där är jättejobbigt, men för mig var det bara på något sätt ändå. Ja, det var så positivt när man var där. Jag tyckte det var lite mysigt just den där dagen när man var där och plockade ut äggen och fick lite fika efteråt. Och, ja, men det var vart omhändertagen och alla var där för att göra allt för att vi skulle få ett barn. Liksom. Så det,
Men behandlingarna då? Du gjorde ju, pratade om nässpray och nedreglering och sånt. Tyckte du, var det något speciellt med själva behandlingarna? Nu tyckte du att det var positivt för att du var kreativ eller aktiv liksom, i din strävan efter att få barn. Det tror jag också är väldigt vanligt, att man tycker om att göra någonting för att lyckas, inte bara gå runt och vänta och prova hela tiden. Men hur mådde du av själva behandlingarna? Hur kändes det att få sprutor och spraya?
Ja, jag var ju själv sjuksköterska då, så för mig var det inte kanske så jättejobbigt med sprutorna och så. Det är klart att det var ovant att ta på sig själv. Det var, jo, när det var så intensivt med sprutorna, att man skulle komma ihåg. Och det var ju liksom inget normalt det man höll på med. Så att det är klart att man satte med sina sprutor och kände sig så värdelös ibland. Vad var frågan först?
Men hur du mådde? Liksom, för en del mår ju väldigt dåligt av behandlingen. Eller en del är väldigt orolig.
Ja, precis. Ja, just när jag var där och då inne i det. Då upplevde jag inte att jag hade några biverkningar. Eller, jag fick ju inte någon så här jätte... En del blir ju överstimulerad och mår jättedåligt. En del blir inlagd på sjukhus. Inget sånt tråkade jag ut för. Men, och just när jag var inne i det så tyckte jag att nej, men jag är inte så påverkad av det. Men när jag tänker tillbaka på det så tror jag att jag ändå var påverkad av det. Just humörsmässigt. Dels mår man ju så dåligt i grunden. Eller liksom innan. Och sen kanske hormonerna gör att man inte mår så bra psykiskt heller. Liksom så. Men i det stora hela så var jag inte så påverkad. Liksom.
Jag tror att ganska många tänker lite som du. Att man, när man är mitt i det så är man ju så fokuserad på det man håller på med. Så att man känner inte riktigt efter. Utan det är först i backspegeln som man kan titta tillbaka och säga att oj, det var ju ett vakuum i 3-4 år när vi var helt fokuserade på det här och jag mådde extra dåligt under behandlingarna. Och hormonerna i sig gör ju att man åker ännu mer upp och ner i sin liksom känslotillstånd. jag tycker att du beskriver egentligen jättefantastiskt det här med att man är i behandlingen och känner att nu är vi ett steg närmare det som vi drömmer om. Och att man kan få det till att ändå kännas som någonting positivt. Sen är det ju såklart en djup svacka om det inte lyckas. Och man ska börja ladda om för ett nytt försök.
Ja, precis.
Du Marie, om du skulle ge några råd till par som är i början på den här resan som du har varit på.
Mm.
Har du något spontant som du har tänkt någon gång eller som du har givit till någon kanske?
Ja, att låta det ta lite tid och inte liksom ge upp efter alltså bara några få behandlingar eller något, en kort tid, utan att det finns verkligen hopp på ett eller annat sätt, och kanske någonstans ha det här med tanken med att man kan få barn på ett annat sätt också. Det är inte bara behöver vara biologiskt, och det är ju också, alla är olika, men jag var helt inställd på där innan jag varit gravid med första IVF att vi skulle adoptera. Så att man kanske någonstans kan släppa lite att det måste vara ett biologiskt barn, men att det, och inte ge upp liksom, utan det finns hopp fast det går många år och att det kanske går.
Tack Marie för att du kom hit idag och delade med dig av dina erfarenheter.
Tack för att du fick komma.
Har du som lyssnar frågor eller tankar eller egna erfarenheter som ni vill dela med er, så får ni gärna höra av er till oss på mail@ivfpodden.se. Ni kan även gå in på ivfpodden.se där ni kan lyssna på tidigare avsnitt där vi berör utredningar och behandlingar. IVF-podden spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion. Vi hörs!